Hej och välkomna till Bänkvärmarna avsnitt 87. Det har gått lite drygt en vecka sedan Jonas Jerebko meddelade att han vill spela i svenska landslaget i februari kvalfönstret mot Kroatien hemma och borta. Och samtidigt så meddelade han ju också att han ser framför sig att han ska avsluta karriären i ett svenskt SBL-lag. Nick Rajačić är typ sömnlös om nätterna för detta, för han kan bara inte tåla att Jerebko eventuellt skulle hamna i det enda svenska basketligan-lagen har spelat i, nämligen Luleå. Nick kommer sannolikt idag att köra någon form av propagandatal för Borås, Sveriges Miami som Nick kallar det för. I övrigt så har vi ett antal NBA-nyheter att diskutera, och i princip faktiskt inte en enda av dem är speciellt rolig eller speciellt bra. Men vi behöver faktiskt se världen sådan den ser ut just nu genom någon slags omikron-mikroskop. Det är inte roligt, men det är lika bra att bita i det sura äpplet och köra på. Vi saknar Adis Nimmerstam och Stefan Jovanovic idag. Båda två förbereder sig förmodligen för vilket skägg de ska ha på sig när de leker tomte under julen eller något motsvarande. Men de tre musketörerna Nick Rajačić, Henrik Johansson och jag, Henrik Sjöström, är här. Nick, hur är det med dig?
Det är jättebra. Jättebra. Jag är jättetaggad för det avsnittet. Jag tittar på matchen mellan Köping och Södertälje samtidigt. Och ja, det är härlig måndag. Härlig måndag.
Underbart. Johansson, hur är det med dig?
Jo, det är bra. Livet gör sig påmint ibland med julstress och vabb och fan allt vad det heter. Men det är bra. Jag får ju snacka basket. Så det är kul.
Precis. Ska vi börja med, för en vecka sedan då så hade vi Jonas Jerebko hos oss för andra gången. Och han droppade ju den ena bomben efter den andra. Ska vi börja med landslagsbomben? Vad säger vi om den egentligen, Nick?
Nej, alltså det är stort. Det är stort. Jag tror att även om Jonas Jerebko inte är i sin bästa form, han kommer inte vara det, så kan hans 15, 20, 25 minuter på planen vara tungan på vågen. Alltså bara att ha honom där kommer jag till laget ett lyft. För Jonas Jerebko är en vinnare och han är en självsäker dude. Det kommer sprida sig den här energin, positiva energin. Jag är så glad att du vet inte vad jag ska säga. Däremot så blir jag lite orolig när jag kollar på Omikron eller vad det heter. Och att länder håller på att stänga. Alltså jag säger så här. Om regeringen eller vad det heter, Folkhälsomyndigheten bestämmer att stänga landet. Fine, jag accepterar det. It is what it is. Jag är inte expert. Men det måste finnas någon klausul där matchen i Globen i slutet av februari mot Kroatien spelas. Jag är redo att ta dos 4, dos 5, dos 6, dos 28. Bara den här matchen spelas. Alltså på riktigt. Jag vill att den matchen spelas med mycket folk på läktarna. För jag har verkligen en känsla av att den här matchen har potential att bana väg för en bättre framtid för svensk herrlandslagsbasket de kommande åren. Faktiskt. Jätteviktig match. Please God, snälla Gud, låt oss ha publik och låt... Jag vill inte ha någon bubbla i Turkiet. Jag vill ha...
Det är ju 2 månader kvar, så det är... Det är ju nästan helt meningslöst att spekulera om det. Vi kommer ju att spekulera lite grann i NBA-delen om det här med covid. Så det, ja, men jag hör vad du säger. Men om vi så att säga... Gå vidare, om vi struntar i det här om matchen kan spelas inför publik och allt det där. Vad ser du, Johansson? Du är ju gammal coach. Hur ser du på att, så att säga, få in en sannolikt inte särskilt matchtränad Jonas Jerebko i landslaget?
Ja, fast matchtränad. Jag tror ändå han, alltså börjar han jobba nu, så han håller ju sig i shape. Vi pratar alltså 2 månader bort. Vi pratar ändå om ett landslag som inte har varit ihop speciellt mycket, så det finns ju inte någon större så här kultur eller grej att bygga in i än, så att det liksom kommer förstöra spelet på något sätt, utan jag tror att Jonas kommer passa in. Och det är liksom som slår mig när han liksom pratade förra veckan, var ju det att han har ju en jävla lojalitet mot landslaget, och han kommer ju göra allt oavsett om det är ledarskap eller vad det än är för att landslaget ska vara bra. Så att jag tycker det bara känns härligt med den här hypen. Alltså, vi märkte ju direkt liksom reaktionerna på det här, att fan, Globen, helvete, nu kör vi. Fan, ja, jag tror att det kommer bli riktigt bra.
Jag tror ju att det i någon mening faktiskt var bra att Jonas var med. Även om det inte gick något bra för laget då, så var det ju bra att Jonas var med för i den här bubblan i Turkiet då, för i februari i 2020. Eller 2021 menar jag, förlåt. Februari 2021. För nu har ju han träffat alla och... Lägg ihop då det som Ludde Håkansson sa när vi bara så där kom in, när vi hade Ludde som ju var väldigt framträdande i de två matcher vi spelade mot Finland och Slovenien. Så han välkomnade ju tillbaka Jerebko med öppna armar, liksom där och då. Det är klart att alla vill ha tillbaka Jerebko, alla vill ha det bästa laget. Så jag tror ju inte att laget egentligen har något problem med att ta emot honom överhuvudtaget. Jag ser inte, jag har liksom sett och hört en del som är lite fundersamma kring det här. Hur gör vi, nu hade vi ett lag och en enhet och liksom kan Jerebko bara ta ut sig själv. Och liksom, men herregud, klart att inte Jonas tar ut sig själv. Vem tar inte ut Jonas Jerebko som vi spelar för landslaget? Han är absolut inte liksom slut som spelare. Han är enormt erfaren och som du säger Johansson, det kändes ju verkligen som att det här är någonting han brinner för. Han kommer inte dit för någonting annat än att spela så bra han någonsin kan och hjälpa Sverige att vinna två matcher. Det är inte svårare än så faktiskt. Jag tycker inte man behöver göra saker och ting så komplicerade. Och jag är ganska övertygad om att han kommer att vara mer än tillräckligt bra shape för att tillföra någonting för det här landslaget. Däremot Nick, det du tar upp, så tror jag också att det är ju helt uppenbart att vi har en fördel av att spela i Globen och på Hovet inför stor publik. Det har ju hittills visat sig vara väldigt, väldigt positivt för det svenska landslaget, för hur man presterar på planen. Och det är naturligtvis positivt för svensk basket att kunna visa upp en i princip fullsatt arena. Liksom herregud, det var ju flest åskådare av samtliga VM-kvalmatcher i världen var det i Globen senast när Sverige slog Finland. Det är ju en utveckling kan jag säga, att jag tror inte att någon såg framför sig för bara 2-3 år sedan.
Ja, men om vi säger så här då, alltså jag tror att jag kände i alla fall det direkt när jag hörde det där att fan, jag ska dit. Alltså, jag ska till Globen. Jag tror vi alla kände så allihopa här. Och jag tror fler människor som faktiskt inte kanske tänkt på den innan kände så när de såg det här. För då tänkte de, jävlar! Alltså, och bara den effekten är ju enorm. Att vi, liksom så här, inte för att skryta nu var ju svensk basket, media på alla ställen högt och liksom högljutt överallt. Och vi får den effekten egentligen genom Jerebko. Alltså, även om vi var kanalen nu så är det ju så att det var Jerebko som var den stora grejen. Och det blev ju överallt. Aftonbladet, Expressen, liksom Sportnytt, allt. Och det tror jag man kan få mer av.
Plus jag tror att om Jerebko är med de här två matcherna så kommer han även vara med i juni och juli. Det är jag nästan säker på. Så vi får Jonas Jerebko i 4 matcher. Och det skulle vara fantastiskt viktigt. Om vi vill ha det där avancemanget. Han kommer ju bidra hur mycket som helst. Det är inget snack om saken. Det där snacket om, har man platsar han eller har man frågat coach eller vad de tycker. Det är väl klart att de vill ha med Jonas Jerebko. Herregud alltså. Va? Sveriges bästa basketspelare någonsin. Kom igen.
Jo, precis. Och sen så får ju då dessutom då, ett, måste man ju ha ett ganska stort förtroende för det här coachteamet just nu, och två, så är det ju också så att de får ju ändå några dagar på sig att liksom jobba med Jerebko och laget och se, ja men okej, vad gör vi, hur kan vi se ut och på vilket sätt passar Jonas in? För jag tror ju inte att man, alltså det är ju samma sak där, man har kort om tid, man byggde någonting till matcherna mot Finland och Slovenien. Nu kommer Jerebko in. Var passar Jerebko in? Vad liksom för små detaljer i den stomme som ändå fanns där? Vad ändrar vi? Liksom, hur möter vi Kroatien? Jag är rätt obekymrad för det här med lagkemi och Jonas Jerebkos fysiska och basketform när vi kommer dit. Som han lät så, det här var någonting han till 100% ville. Och är det någonting jag vet om Jonas Jerebko så är det att om han vill någonting så jobbar han allt han någonsin kan för att det ska bli så.
Preach, preach.
Nick, du, ska vi lämna det här med landslaget? Jag tror att vi är rätt nöjda så. Du är ju som sagt väldigt intresserad förstås av hur det skulle bli att återinkorporera Jonas Jerebko i arbetsklassens basketliga, i världens roligaste basketliga. Ligger du sömnlös om nätterna orolig för att han skulle välja Luleå över Borås?
Det är det enda jag tänker på. Jag ska vara ärlig. Vi får börja med att säga som det är. Jonas har inte sagt jag kommer tillbaka till hösten. Det har han inte. Däremot så är det väldigt mycket som tyder på att det kan bli så att han kommer tillbaka till hösten. I och med att han har sagt bestämt NBA eller svenska ligan. Jag vill inte höra om något annat. Så jag tror faktiskt att sannolikheten är väldigt stor att det blir svenska basketliga, världens roligaste basketliga, världens härligaste basketliga, arbetsklassens basketliga. Och alltså de här diskussionerna, vi kommer ha dem 1000 gånger om. Jag förstår det kommer vara jättejobbigt och allt det där. Men något jag märkt som är väldigt intressant i den här diskussionen om Jerebko kommer välja Luleå och Borås är hur folk resonerar. Och jag måste säga så här, jag blir förbannad, jag blir jävligt irriterad, jag blir less när jag hör skit folk säger. Alltså, jag säger så här. Om Jonas Jerebkos fru säger jag vill flytta till Luleå, mina föräldrar bor i Kalix, jag har följt med det till USA och Ryssland, nu är det min tur att välja var vi ska bo, eller om hans döttrar vill bo där uppe, fine. Jag kommer inte säga ett ord, alla kommer förstå. Men jag har hört några sinnessjuka argument de senaste dagarna om varför Jonas Jerebko kommer välja Luleå. Och jag köper inte ett enda. Alltså jag har hört saker som, vad var det jag hört? Ja, men han har spelat med Håkan Larsson. Han känner Håkan Larsson. Ja, jag känner McCoos från Paradise Hotel. Det betyder inte att jag vill vara med i Paradise Hotel. Alltså, vad har det med saken att göra? Jonas Jerebko har spelat med Henrik Svensson som coach av Borås. Han har känt Fredrik Andersson, Simon Gunnarsson sedan de var småbarn. Han har spelat landskamper med Andreas Persson. Alltså, om vi ska prata i de termerna så är hans gäng Borås. Och sen också, jag har ju hört saker som, ja men du vet Luleå, det är vinnande kultur. Alltså, har folk inte följt basketligan? Luleå åkte ut i kvarten 5 gånger de senaste 9 åren. Gapet med, ja, Luleå är den bästa, största, inte det bästa, förlåt, men den största och mest proffsiga klubben och bla bla bla. Jag köper det, det stämmer. Men gapet mellan Luleå och Borås har minskat. Och vad ska Jonas Jerebko göra i Luleå? Alltså om vi kollar på laget, kan spela med Jonte Arvidsson och Alexander Jemane liksom? Alltså va? Hur tänker ni? Alltså jag blir så jävla irriterad på en stor majoritet säger att han kommer spela i Luleå. Och så kommer de med sådana där argument. Det gör mig irriterad, det stämmer ju bara inte. Det gör inte det. Snälla någon, om det... Ja?
Fast Nick, du måste ju acceptera att precis som du ligger sömnlös över att Jerebko eventuellt skulle hamna i Luleå, så finns det ju folk som naturligtvis längtar efter att Jonas skulle komma tillbaka till Luleå av bland annat av de skäl du nämner, att de har åkt ut i kvartsfinal 5 gånger de senaste 9 åren, samt och dessutom att jag tror ju personligen så här att ja, men om Jonas kommer in i en klubb så förändras ju dina förutsättningar ganska drastiskt. Jag tror inte att det liksom nödvändigtvis blir Jonte Arvidsson och Alexander Jemane som är det som är så att säga hans mest framträdande lagkamrater, utan då är det ju förstås så att liksom både Jonas Larsson och Lasse Mosesson kommer ju förstås att gå till jobbet för att se till att de har en möjlighet att erbjuda en attraktiv miljö där man vill någonting, där man tränar och spelar professionellt och förhoppningsvis då kanske också faktiskt är beredd på att ta ett kliv ut i Europa.
Jag håller inte med dig själv, vet du varför? För jag vet hur de här två klubbarna opererar och båda är väldigt måna om att ha egna produkter och truppen. Jag tror inte att Arvidsson och Jemane försvinner ur rotationen om Jerebko kommer. Jag tror inte att Ludde Johansson eller Fredrik Andersson försvinner ur rotationen. Däremot tror jag att man kommer uppgradera på importsidan. Jag tror det kommer bli mycket lättare att värva bättre importer liksom och så vidare. Det köper jag. Men jag, alltså Jonas Jerebko, allihopa, Plania finns inte längre, släpp det, det är över. Alltså Luleå är en klubb som är väldigt bra. Alltså jag är väldigt imponerad. Jag skrev för några dagar sedan att det är Sveriges baskethuvudstad nummer 1. Det finns inget att snacka om där. Men släpp det, Plania finns inte. Fred Drain spelar inte där längre, Carlos Wheeler är inte där, Håkan Larsson är inte där, John Rosedal är inte där. De är inte där, okej? det är Jonte Arvidsson, Adam Rönnqvist, Alexander Emane och Denzel George. Och det är bra spelare, jag gillar dem allihopa. Men det är inte samma dude som spelar i Plannja. Han kommer inte dra dit därför. Och ja, jag vet att de här från Luleå också ligger hemma och sömlösa och funderar på vad som kommer hända. Men jag har ingen förståelse för sådana här argument. Alltså folk är så jävla... Alltså Sköldström, läs min Facebook och kommentarer. Du kommer se att alla skriver ja men det kommer ju bli Luleå. Och sen frågar man varför. Ja men det kommer ju bara bli det,
ja, det bara... Jag säger ju det, att det är som sagt det, alla försöker grabba tag i ett halmstrå. Det är inget märkvärdigt med det. Det skulle förmodligen jag också göra om jag bodde i Luleå, eller för den delen i Borås.
Sjöström, jag säger en sista sak. Om Jonas Repko väljer Luleå så kommer hela Borås, Kina, Skene, Örby, Fritsla, Kisna, Horred och få sitt hjärta krossat. Om Jonas Repko väljer Borås, jag tror faktiskt att alla i Luleå kommer att förstå att han vill flytta hem. Jag tror inte att de kommer bli lika förkrossade, men ja! Jag kommer bli knäckt. Alltså jag kommer sjukskriva mig. Om Jonas Repko väljer Södertälje, Norrköping, jag kan leva med det. Men väljer han Luleå, jag sjukskriver mig. Jag kommer inte vara med på podden i flera månader. Jag kommer inte kunna ta det. Jag är seriös. It is what it is. Känn ingen press, Jonas Repko. Jag vet att du inte lyssnar på podden, men känn ingen press. Kom till Borås. Kom hem. Please. Please kom hem.
Men hörru, ja. om vi bortser från att du är irriterad på folk och deras argument och att du inte kan sova och sådär, vad tror du att Jonas Jerebko skulle kunna betyda för svenska basketligan?
Alltså, av det jag har hört redan de första dagarna efter att han har sagt de orden, så kan jag se, alltså det skulle lyfta ligan till en hel ny nivå. Och visst, han kanske skulle spela i en säsong eller två säsonger, max, det förstår vi. Men jag tror att det skulle skapa en dominoeffekt liksom. Det skulle hända fler grejer. Jag har redan skrivit om det. Jag tror att Lampe kommer också i så fall. Förstår du? Jag tror att flera utländska spelare skulle få upp ögonen liksom. Jag tror att publiksiffrorna skulle öka. Jag är ju ganska säker på det. Det är inte så att Jonas Repko är Magic Johnson och att det kommer att ha samma effekt som när Magic kom 99. Men bara att ha ett sånt namn. Vi vet ju att Jerebko håller låg NBA, hög Euroleague-nivå. Alltså bara att få dit en sån spelare skulle göra under för ligan. I alla fall kortsiktigt. Den klubben han väljer, om det blir Luleå eller Borås, den klubben tror jag kommer höjas alltså drastiskt. Jag tror att i 5-10 år kommer man kunna plocka frukter av liksom av hans intåg liksom i klubbarna. För att jag tror att sponsorerna kommer att intressera sig. Jag tror att publiken kommer att bli intresserad på ett annat sätt. Jag tror att det kommer att påverka de yngre generationerna. Låt oss säga att han spelar i Luleå, hoppas inte, men låt oss säga. Alla de här unga kidsen kommer ju kunna se en som lirare och se upp till honom. Och ja, men han har ju spelat i NBA och han är i Luleå liksom. Förstår du? Stor inspiration. Han kan verkligen göra stor skillnad. Och det är upp till ligan, det är upp till SBL och marknadsföra, sälja rättigheter. För att jag tror faktiskt att det skulle finnas aktörer som vill sända ligan ifall Jonas Repko skulle komma. Och så jobbar vi därifrån. Du vet ju Sköldström, du har jobbat för förbundet. Du kan räkna ut vad han skulle betyda för basketligan. Eller vad säger du?
Vad säger du, Johansson?
Alltså, Repko kommer ha en enorm betydelse för svensk basket om han kommer hem. Alltså rent medialt. Det kommer ju vara... Jag hoppas att det är en produkt som SBL här och svensk basket är redo att ta emot. Alltså att ta hand om. Men i övrigt så tror jag att Nick har ju druckit eller något. Alltså. Kom igen nu. Alltså. Det är klart han kommer välja Luleå.
Ha den här fighten. Alltså du. Jag kommer kalla ut det sen när det är dags för hot takes. Jag kommer kalla ut dig. Bara så du vet.
Jag kan återgå då och lägga mig i den här liksom och gå emellan då er fight här genom att säga att det jag verkligen hoppas det är att oberoende av var Jonas hamnar, just det här att klubbarna även där den inte hamnar är redo för att skärpa sina organisationer. Det är ju för det som du säger, Nick. Ja, Jonas kommer att ha en väldigt tydlig påverkan och inverkan på framförallt så att säga där, alltså ungdomar och publik där han spelar. Sen kommer det bli liksom en hype när han kommer till Södertälje, Köping och vad det nu blir där, alltså för borta matcherna. Men de kommer inte att se honom varje dag. Men då är det ju verkligen upp till de andra klubbarna att på något sätt, okej, nu är det att gå hemma, nu har vi en chans, nu syns vi, nu finns vi. Då måste ju de göra ett jobb så att hela ligan tar ett ganska kraftigt kliv framåt och blir en intressant liga för publiken som man har någonting att bygga vidare på sen. Vi har ju pratat om det här mycket med landslaget och alla som satt på läktaren i Globen och som sa, oh, när Ludde gjorde en lyckad crossover, att det är faktiskt nu du behöver tas tag i. Det är nu du behöver byggas en organisation för framtiden.
Om vi säger rent realistiskt då, är det 4 klubbar som skulle kunna hantera att ta emot Jerebko? Eller?
Jag tror att alla hanterar det, men jag tror 4 klubbar kanske kan få något vettigt gjort av det.
Ja, men alltså,
och som jag sa innan. Ja,
ja precis. Mm. Ja, men alltså, vilka är
kan få någon Jämtland, utväxling på lite sikt,
Luleå, Borås, Norrköping.
Ja, ja. Det tycker jag låter bra.
Ja. Sen förstår jag det här med Borås, att han, alltså det är ju ändå någon sorts vad han är uppväxt ifrån. Så det blir en intressant fight. Larsson mot Mosesson. Kanske en pay-per-view fight.
Ja, hellre det än Jake Paul eller Logan Paul mot någon man aldrig hört talas om för att bli 5-0 eller 6-0. Hur som helst, vi går vidare till NBA som ju faktiskt inte är så här fantastiskt dyster. Ska vi ta tjuren vid hornen, eller som inte är så fantastiskt roligt just nu menar jag. Ska vi ta tjuren vid hornen och ta covid-problematiken? Jag kollade lite innan vi började spela in och nu är det då någonstans i här den 70 spelare som befinner sig i det de kallar för health and safety protocols, där man alltså i praktiken, om du då har haft kontakt med någon som är smittad eller har testat positivt för covid och sannolikt då den nya varianten omikron, så ska du vara borta 10 dagar. De diskuterar ju redan nu om man ska förändra det här, därför att flera spelare har varit typ asymptomatiska eller haft väldigt milda symptom och har egentligen varit bra på 48-72 timmar. Och man har ju också fått ställa in en massa matcher, och vi vet alla att juldagen är väldigt, väldigt speciell för NBA. Då spelar man liksom marquee matchups för att locka så mycket publik som möjligt. När man vet att man är ensam på banan och liksom familjer och dagtid. Och man har tid att umgås framför NBA på tvn med familjen. Hur tror vi att NBA hanterar det här?
Jag tror att de kommer lappa och laga längs vägen. Alltså nu har de ju beslutat om att liksom det inte drar på luxury tax, de får signa extra spelare och sånt där. Jag tror att de försöker göra allt för att undvika att stänga ner och att så få matcher som möjligt skjuts upp. Jag tror att Christmas Game kommer tyvärr kanske inte innehålla samma stjärnglans. Men det är liksom, det är ändå så här, det här är ju, börjar ju bli deras fönster som de måste ta hand om. Det är ju tv-matcherna börjar nu, det är ju nu de här stora drakarna inom amerikansk media tar över och börjar visa matcher och allt sånt. Så att jag tror att de kommer försöka göra allt för att det inte ska stängas ner och inte bli en bubbla igen.
Mm. Hittills har de ju följt den linjen. De har ju ställt in då enstaka matcher. Nu kommer jag inte ihåg riktigt hur många matcher de har ställt in totalt, men jag tror att det är en 7-8 stycken. Det är framförallt då de matcher som hittills då Chicago Bulls och Brooklyn Nets och Cleveland Cavaliers har varit involverade i, för de har ju haft väldigt, väldigt många spelare i de här så kallade protokollen då. Men Bulls var ju tillbaka nu och slog Lakers i natt, så de är ju liksom åtminstone tillfälligt, eller kanske förhoppningsvis då permanent, på väg lite grann ut ur den situation där de hade 8 eller 9 spelare i de här protokollen. Jag tror att Brooklyn Nets har 10 och Cavaliers har 7 just nu. Men det kommer ju liksom fler hela tiden, så det är ju någonting man måste förhålla sig till.
Men de lär väl gå det här. Just nu så är det ju så att även om de kör väl det här contact tracement, så om du har varit i närheten av någon som uppvisat ett test eller närheten av någon som eventuellt kan vara smittad, så hamnar du ju det där. Men alltså, jag tror att till slut så kommer de gå det där som många spekulerar om, att även om du har varit i närheten av någon, så länge du är vaccinerad och inte har symptom, så tror jag att du kommer få lira.
Jo, alltså jag fattade det som att NFL har, alltså den amerikanska fotbollsligan, de har fattat något beslut som så att säga mildrar deras tidigare liksom protokoll som liknade NBA, så att ja, Är du asymptomatisk och du är vaccinerad så tror jag att du behöver uppvisa, och du har varit smittad så behöver du uppvisa då två test med 24 timmar emellan så att du är negativ. Så då struntar man liksom i den här karantänen på 10 dagar. Ja, det är inte så mycket att spekulera om det heller egentligen. Ingen av oss är epidemiolog och ingen av oss är commissioner Adam Silver för NBA. Men vi kan ju konstatera att det är problematiskt. Det är ju inte riktigt samma sak att se Nets Lakers. Även om nu David Duke Jr. har varit bra och Kessler Edwards har varit bra, så är inte det riktigt samma sak som att se Kevin Durant och James Harden och Kyrie Irving mot LeBron James och Russell Westbrook, och tyvärr inte Anthony Davis eftersom han är ute med en knäskada i 4-6 veckor. Nästa nyhet. Jag har inte hört någon sån här... Det har ju gått rykten hela tiden egentligen om vad händer med Ben Simmons och Philadelphia 76ers. Men trade deadline närmar sig. Visst är det 15 februari?
Ja.
Och det innebär ju att 76ers kanske får fundera lite grann, och andra klubbar som det börjar kanske se lite sämre ut än vad man hade tänkt sig, så kanske man är lite mer intresserad av att ta en risk. Vad har vi på Ben Simmons, tror du, Nick?
Alltså, jag är ganska trött när det gäller Ben Simmons. Jag orkar inte prata med honom. Han är en diva. Jag skulle inte vilja ha honom i laget. Daryl Morey är en dålig GM som fullständigt tappade bollen här. Och skulle bara bytt bort honom 2 veckor efter att förra säsongen slutade, tycker jag i alla fall. Och jag vet inte var ska han hamna, vad har vi för lag? Det måste vara ett lag som trodde de skulle vara bra, och nu märker jag, oh shit, det går dåligt. Vad fan ska vi göra? Så, alltså, det är ju typ Portland eller Atlanta. Det finns ju typ
Sacramento.
Sacramento, exakt. Där har ni 3 lag som... Och jag har faktiskt sagt från början att Buddy Hield och typ Halliburton, eller Buddy Hield och De'Aaron Fox, eller De'Aaron Fox och Marvin Bagley. Jag har från dag ett tyckt att det är den rimligaste lösningen för båda sidorna. Eller kanske inte för Ben Simmons. Men både för Sacramento och Philadelphia. För att jag vet, Sjölden, du gillar Ben Simmons. Du är fortfarande kvar på ön. Sjukt nog. Men de kommer inte få något mer än det. Tyvärr.
Vad tror du, Johansson? Det var för övrigt ingen ö, utan det var en eka. Och den har ju tappat bort. Jag vet inte ens var den är längre.
Nej, alltså, jag tycker att det är lite oroande bara att... Alltså, det finns ju inga tecken på att han vill spela i år. Alltså, det finns inga tecken på att han verkligen brinner för att göra det här. Och då kanske det är så att han behöver tiden för att liksom, jag vet inte, få det mentala rätt. Jag vet inte, jag tycker det är Philadelphia som slänger bort en säsong. Alltså, man måste ju räkna med att det finns ju inte oändligt många säsonger med en bid där en bid kommer vara hyggligt hel. Och just nu så är det så att, alltså, de skulle ju bli bättre med Ben Simmons tillbaka än att de bara låter honom liksom inte göra någonting. Jag tror inte de kommer få Dame eller någon sån, för det är liksom, glöm det. Du kommer inte få en All-Star för honom.
Inte en chans.
Så därför är det så här, Morey spelar högt och nu är det kört typ.
Det är ju svårt att läsa situationen nu, men som sagt, det är ju, vi har ju några lag som sagt går dåligt. Alltså, Sacramento vill ju gå till slutspel, det är ju helt odiskutabelt. Portland har ju nu, tror jag, vunnit 2 raka efter att ha torskat 9 av 10 eller något sånt där. Så där kanske man har någon form av ordning på det. Portlands problem är ju att man förstås inte vill ge upp Dame Lillard. Och man har svårt att göra någonting med CJ McCollum just nu, eftersom CJ McCollum är borta med, vad var det, en punkterad lunga, va?
Ja, något sånt var det.
Ja, han spelar ju hur som helst inte just nu. Och jag tror att Daryl Morey tycker att CJ McCollum är ett för dåligt tröstpris. Då tror jag att han skulle vara mer intresserad av det Sacramento har att erbjuda, ärligt talat. Atlanta erbjuder väl förmodligen ingenting som Daryl Morey är sådär superintresserad av heller. Jag har sett en massa fake trades som ser helt värdelösa ut. Men ja, vad vet man? Det är... Ett eller annat lag kommer att bli mer desperat, och det är inte otänkbart att Philadelphia tillhör de lagen som blir mer desperat just nu när det går dåligt. Och man ser som sagt det här att vi slänger bort en säsong med Joel Embiid där vi teoretiskt skulle kunna vara en title contender om vi hade
Hade jag varit Daryl Morey, hade jag tackat ja till Colin Sexton, Isaac Okoro och Kevin Love. Jag hade gjort det. Sen är jag inte ett GM, men jag hade ju fan gjort det.
Jag tror att Morey möjligen skulle kunna tänka sig att göra den dealen om Colin Sexton var hel. Men i och med att han, liksom, det påverkar ju inte den här säsongen, då gissar jag att han tänker att han lika gärna kan vänta. För Okoro och Love gör ju ingenting för egentligen för att lösa. Ja, Love har ju faktiskt vaknat till liv lite grann och är väldigt, väldigt bra på att skjuta treor igen. Men han passar ju inte riktigt in i Philadelphia. I och för sig, de skulle ju kunna gå Cleveland Cavaliers väg och lira Tobias Harris som trea och Kevin Love som fyra och Joel Embiid som femma. Superstort lag.
We'll tänk see. Deras försvar också med Isaac Okoro och liksom Tybal och Maxi. Det är ju bra jävla
fast defensiv. Just försvar har de ju, alltså de har ju som sagt Tybal som ju liksom lider lite grann av exakt samma problem som Okoro. Fantastisk försvarare men lite tveksam offensivt. Nåväl, vad säger vi om Kyrie Irving då, förutom det ironiska i att han omedelbart hamnade i health and safety protocols efter att Nets bestämde sig för att använda honom i borta matcher så han inte kunde komma tillbaka?
Johansson, jag kan ta det här. Kyrie, min broder, välkommen tillbaka. Jag har stört mig på Kyrie Irving ända sedan han spelade med LeBron James i Cleveland, för att alla rapporter jag läst berättade för oss att han är väldigt skum, speciell. Och att det behövs tålamod för att jobba med en sån människa. Och jag har faktiskt alltid stört mig på honom. Jag har sett hur han har bränt broar i Boston och Cleveland. Och här i New Jersey. Men nu, Kyrie, min broder, jorden är platt. Välkommen tillbaka. Du kunde inte kommit tillbaka vid ett bättre tillfälle. Jag behöver Kyrie Irving tillbaka.
Sluta,
för att jag vet.
De ska inte slå Warriors. De kommer inte göra det.
Men det är det jag försöker säga till dig. Har du Harden, Durant och Kyrie, jag tror att de slår Warriors. Sen om du har Harden, Kyrie och Durant bara när Kyrie spelar borta matcher, den är ju tuff. Men om du har de här tre, alltså helt ärligt, jag tror inte någon slår dem. Jag tyckte samma sak förra året, de här få fem matcherna de spelade ihop. Ja, de såg för jävligt bra ut. Alltså det där är ju, det är nästan lite för mycket talang att hantera. Sen vet jag att de saknar lite size under korgen. Poängar-positionen liksom, okej, okay, backup, Patty Mills, det funkar, whatever. Alltså, ni förstår vad jag menar. Men de tre, Kyrie, kom tillbaka, min bror, snälla, kom. Jag kan inte se Golden State vinna en till titel. Jag kan inte se det. Det är över. Alltså, jag kom inte över Golden State. Jag trodde att dynastin var slutkörd, men nu är de fan tillbaka. Det är ju fan insane.
Och där, mina lyssnare, hörde ni rösten av en desperat man.
Och där, mina lyssnare, hörde ni rösten från en man som har värre låsningar än en annan man vars röst ni kan höra i den här podden lite då och då. Ska vi titta lite grann på Los Angeles Lakers då, som ju får betraktas kanske som säsongens flopp hittills. Jag vet många amerikanska journalister som säger att de har vägrat att vilja utvärdera Lakers före jul, men nu närmar vi oss faktiskt jul och Anthony Davis är skadad. Han råkade ut för en knee sprain, som man kallar det. Jag vet inte exakt vad man skulle översätta det, men en knäskada i alla fall som gör att han är borta minst 4 veckor. 4 till 6 veckor verkar vara det rimliga, och Los Angeles har ju faktiskt inte varit, Los Angeles Lakers alltså, har inte varit speciellt bra ens med AD. Vad händer utan Anthony Davis med Los Angeles Lakers, Johansson?
Ja, jag har varit ganska ute ganska länge nu, det känns som. Alltså, jag vet inte fan vad de ska göra. Alltså, någonstans LeBron är ju LeBron och han har ju steppat upp. Men när man tittar nu, som vi sa det innan, när vi tittar på Chicago-matchen idag. De avslutar alltså matchen med LeBron James, Russ som är tvättad, Carmelo Anthony, Ariza. Och vem var den femte nu?
Isaiah Thomas?
Nej, det var Rondo de hade i slutet.
Ja, Rondo var det, just det. Rondo
för
var
de bytte ut Isaiah Thomas mot Rondo.
Mm.
Och bara av alla de namnen jag just nu nämnde borde någonstans klinga typ 2015. Mm. inte 2021. Så att jag vet inte. Alltså, LeBron kan fan inte bära det här laget. Det går fan inte.
Jag är on the record, jag har redan sagt Lakers kommer missa slutspel. Jag har inte backat en centimeter. Lakers kommer att missa slutspel. Jag förstår att om du har Anthony Davis och LeBron, du kan tävla i en serie mot de flesta, nästan alla lag du kan tävla, ja, men du kan inte vinna mot de flesta. Och det där laget utanför AD och LeBron är ett dåligt NBA-lag. Det är ett dåligt NBA-lag, alltså på riktigt. Det är inte ett bra supporting cast. Det är riktigt, riktigt dåligt lag utanför de två. Och jag säger det igen, då kommer du åka ut i play-in. Jag är fan ganska säker på det.
Just nu är alltså Lakers sjua och ligger då mycket riktigt på en play-in-plats. Och de har 16 vunna och 15 förlorade. Och har ju då och inte minst, de har haft, i alla fall när jag kollade häromdagen, det är möjligt att det har förändrats en liten aning, men de har haft lättast schema i NBA fram till nu och de har svårast schema i NBA kvar av alla. Och det sätter ju lite grann igång för dem nu med väsentligt tuffare motstånd än vad de har haft hittills. De har ju till exempel roat som har förlorat två matcher mot Oklahoma City Thunder, eller Tanker som jag brukar kalla dem för emellanåt. Så ja, det kunde ju ha sett en liten, liten aning ljusare ut. Men apropå skador, det finns ju en man till som det är egentligen väldigt tråkigt att prata om, men som det ju skulle vara väldigt roligt att se komma tillbaka frisk och hel igen, och det är Zion Williamson. Han har ju fått ett bakslag på att läka den här fotskadan, så de har ju i princip tagit bort honom igen och sagt att ja, nu vet vi inte när han kommer tillbaka. Han är out indefinitely. Vad säger du om det, Johansson?
Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt. Jag hörde en stat idag på en podd att när New Orleans gick över till att använda honom som en typ point guard, så snittade han sista typ så här 40 matcherna här förra säsongen, snittade han 28 poäng, nästan 8 returer och 5 assist på 60%.
Och han sköt över 60% från golvet. Exakt. Som jag minns det.
Alltså han är en generationstalang när han är i shape, men just nu så, om man hör de här ryktena att han väger 160 kilo, alltså det är...
Jag hörde faktiskt en annan podd med han som är, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han som är liksom den som skriver om Pelicans för ESPN. Han sa att han väger inte 330 pounds längre och inte 320, utan att han är under 300 i alla fall. Liksom har tagit tag i det här. Men det är klart att man är bekymrad, för han är väl ganska prick 2 meter, tror jag. Han ska ju inte väga, alltså vare sig 130 eller 140, eller han borde, jag menar, inte ens med hans, han har ju liksom en kroppskonstitution som gör att han ju inte väger som många andra, men han borde väl kanske nöja sig med att väga 115-120 i alla fall.
Han är 2 meter US, alltså det är ju max 1,96 kanske.
De har slutat, han är 2 med meter med bra sulor i dojorna.
Ja, typ. Johansson, de har slutat med det där för något år sedan.
Jo, okej. Jag tror på det när jag faktiskt träffar... när jag ser en amerikan flyga över Atlanten som inte dyker upp 3 inches kortare än bara då.
Det är JJ Miller som spelade i Borås. Han har gjort training camps med både Bobcats och Atlanta Hawks. Och han sa till mig när han var med Bobcats, så skulle de liksom kolla hur lång han är, så visade det sig att han är 6'1". Och den här snubben som liksom gjorde mätning, han bara 6'2 typ 0.5, du vet. Det är bra för din karriär typ, du vet.
Ja, men det är som Barkley alltid sagt, så här, bara, jag är max 6'3 and a half. Liksom, och han var listad som typ 6'6.
6'5, 6'6, ja, exakt. Ja. Det fuskas tyvärr.
Ja, men det som är obehagligt med Zions skada, det var ju att när den avslöjades på Media Day, då vidhöll ju New Orleans Pelicans att det fanns en möjlighet att han skulle vara med till premiären. Vi är ganska långt förbi det. Vi har ju spelat över 30 matcher i NBA, och nu har han då fått en diagnos, eller alltså att benet i foten, alltså det benbrott han har råkat ut för i foten, det läker ju inte som det ska, så man har ju så att säga fått, ja, men ta tillbaka honom. Han måste ju i princip ägna sig åt någon form av rehabträning, vila. Alltså, han kan ju inte, han hade ju tydligen börjat träna lite grann igen. Han hade ju inte varit med laget egentligen och spelat 3-3 och 5-5 och sådär. Men han hade ju kunnat börja träna igen. Och det får man ju skala bort nu igen då. Så det som jag tänker är Pelicans stora problem, och förstås Zions, det är ju det att det här är hans tredje säsong. Han har spelat 85 matcher, men han har missat 90. Och när den här säsongen är slut så kan han begära en extension, eller liksom Pelicans kan ge honom en extension, och teoretiskt kan de ge honom ett bra maxkontrakt för att han har varit med i ett All-Star-team. Han kan ju inte få ett supermax typ Luka Doncic eftersom han inte har varit en All-NBA, men han kan ändå få någonstans av vad det nu kan vara, inklusive lite bonusar, 190-200 miljoner för 5 år. Vem skulle ni våga igenom ett maxkontrakt nu, eller skulle ni våga inte igenom det?
Jag skulle definitivt inte våga, men jag måste ju göra det. Det är det som är grejen. Om de inte ger honom det där kontraktet, då är det bara att flytta till Seattle, alltså på riktigt. Bara få skiten gjord. För om du inte ska ta hand om din enda franchise-spelare som du har, vad är poängen då? Men jag hade inte vågat göra det på grund av alla de här saker vi har pratat om.
Ja, men jag tänker på att Denver Nuggets gav ju Michael Porter Jr. ett maxkontrakt, och han inledde ju säsongen, faktiskt måste man säga då, in hindsight, som inte du gillar riktigt, Johansson, att man gör, men med facit i hand så spelade han ju inledningen av säsongen, då var han ju inte frisk. Nu är han sannolikt borta för resten av säsongen och ska operera ryggen, och han har haft ryggproblem förut, och det går ju rykten om att hans medicinska status helt enkelt faktiskt inte är speciellt bra, men de gav honom ett maxkontrakt ändå när de kunde. Så jag tror ju som du, Nick, att man i Pelicans fall inte vågar låta bli igenom det, men alltså, för man tänker att ja, i värsta fall kan vi trade honom, men blir han aldrig frisk så kan de ju inte göra det heller, och då sitter de ju där med en 190 miljoners ballong som bara pyser i 5 års tid. Det är väldigt, väldigt svår och tråkig situation för både Zion och New Orleans Pelicans. Vi har en dyster sak till att avhandla, och det är ju Luka Doncic, som vi ju tänker oss att vi faktiskt teoretiskt skulle kunna få se i Globen i juni. Är det väl? Det är väl då Sverige spelar VM-kval. Han spelar ju för Slovenien och skulle teoretiskt kunna bli uttagen till ett och vilja vara med ett slovenskt landslag och spela i Globen. Men just nu är han skadad, och han har ju aldrig varit så här ifrågasatt under sin NBA-karriär som han är nu. Vad säger du om det, Nick?
Nej, jag säger att jag är väldigt besviken på grabben. Han är 22 bast. Jag vet att han har potential att bli bättre. Jag vet att hans färdigheter på planen är bra nog att han så småningom kan utvecklas till en av de bästa basketspelarna någonsin. Han kan bli topp 5, topp 10. Så bra är han. Saker han gör på planen, vissa av dem går inte att lära ut, utan det är bara talang. Och jag älskar hans game. Alltså jag tycker han är oerhört smart. Han är ruskigt smart och han leker basket. Men man har läst lite för många rapporter och artiklar om Dallas och Luka. Och man ser ju en väldigt, väldigt dålig, negativ trend. Man ser en ond cirkel där ingen vågar säga något till Luka. Och samtidigt är det just det Luka behöver just nu. Han behöver en tränare som kan se honom till hålla käften och vara i shape. Jag skrev till er i gruppen igår att jag är 100% säker att hade Luka Doncic spelat för San Antonio Spurs med en tränare som Greg Popovich, då hade han varit en jävla ostabbar lirare just nu. Han hade snittat typ 39-8 just för att Popovich hade sagt till honom att hålla käften, prata inte för mycket, ät inte för mycket, snälla, bara börja bete dig som ett proffs. Och han gör inte det. Och ingen i Dallas vågar säga något till honom. Det har vi fått reda på. Han får ju bestämma allt. Alla är livrädda för att säga nej till honom. Och det är en riktigt, riktigt farlig plats för en NBA-klubb.
Det är väl ytterligare ett problem det här. Att det var ju en artikel i ESPN av Tim McMahon som i podden Brian Windhorst tar, The Hoop Collective, så brukar han kallas för Band McMahon. Och det tror jag för att han faktiskt har blivit, alltså han har blivit banned. Han har alltså inte fått tillträde till, jag vill minnas att det var Dallas, alltså de stängde typ av honom, inte ESPN, utan Dallas vill inte ha med dem att göra. Men han beskrev ju det här, hur relationen mellan Luka och den förre coachen Rick Carlisle var allt annat än bra, och där måste jag ju säga att där får man lägga ganska mycket på Rick Carlisle. Men Luka är ju fortfarande bara 22, och han pratar ju själv om att he has to do better, att han liksom måste skärpa sig, att ja, men jag tog 3 veckor ledigt efter OS och det var kanske inte så smart att jag tog så ledigt, och att alltså han har ju uppenbarligen en del dåliga vanor, han gillar sött te, tydligen halvbor på donken och allt vad det är. Men är det någonting sånt här som krävs? Det här är ju, han, apropå det du sa Nick, att han skulle snitta 39,8. Han snittar trots allt 26, 8,5 assist och 8 returer som det är just nu. Och då tycker vi att han spelar lite halvrisigt.
Ja, exakt.
Men det kan ju kanske vara liksom en sån här, det här är ju det närmaste han har kommit egentligen en motgång i sin karriär, som ju faktiskt är ganska lång ens, redan trots att han bara är 22. Han har ju några år i Madrid, det här är hans 4:e år i NBA. Han har ett supermax. Han är den första spelaren sen Kevin Durant att bli uttagen i 2 All-NBA-lag redan på de sina 3 första säsonger. Han är en exceptionell spelare redan nu, men kan det vara något sånt här som får dem att skärpa sig?
Tveksamt.
Du tänker att ränderna går inte ur tigern?
Alltså, han behöver ju hamna någonstans som ställer krav på honom. Men jag tänker att jag ska ta allt det där. Det är min hot take. Jag kommer ta den sen.
Ah, okej. Okay. Okej. Okay. Då tycker jag att vi faktiskt gör så här. Vi är ju framme vid, skulle jag vilja påstå. Vi är framme vid hot takes. Är det inte lika bra att du bränner av den på en gång då, Johansson?
Absolut. Min hot take är, och det här är ett ämne som jag tagit upp förut, är att draften behöver göras om. Helt enkelt för att det är så här att vi kan inte belöna dåliga organisationer att få drafta högt och ta eventuella superstjärnor och sen totalt misslyckas med dem. Någonstans så är det så. Jag menar, de NBA-stjärnor som lyckas i lite sämre organisationer, de har någon sorts naturligt driv. Alltså jag kan se fortfarande så här, men vi hade LeBron James. Ser man på årets rookie-klass så har vi Mobley. Han verkar ju ha det där drivet att lyckas. Jag tror att det är en kille som hade lyckats nästan var som helst. Men just nu när vi har den här vissa talanger. Vi pratar om, alltså, jag tror att en sån som Karl Anthony Towns hade varit bra jävla mycket bättre om inte han hade varit fast i Minnesota. Om han hade blivit omringad av bättre. Nu har vi Luka, och vi, som vi säger, alla de här historierna om Dallas, hur värdelösa Dallas är, och de gör allt bara för att de är svinrädda för att han ska tycka illa om dem och lämna dem, så att de vågar knappt säga åt honom. De flyttar på spelare hit och dit och gör allt för att då liksom, han ska då liksom stanna kvar. Och därmed så tar de ju inget ansvar då för att han då dyker upp fet och alltså nej. Och sen har vi Zion, samma sak. New Orleans är ju livrädda för att han ska lämna. Och då tar de ju inget ansvar. Jag menar, fan, killen blir ju fetare under tiden han är med dem. Alltså han är med laget. Hur är det bara möjligt? Alltså att alltså just nu så är det så här, vi behöver hitta ett annat sätt, eller som jag sagt, vi behöver bara ta bort draften, för att vi kan inte belöna dåliga föreningar och riskera att de förstör våra superstjärnor.
Fast Johansson, den här regeln kommer aldrig ändra, så vet du varför? För att om jag som ägare kommer in med 800 miljoner och köper en dålig franchise, jag måste veta att jag har den här moroten. Förstår du? Att jag kanske kan få en där spelaren. Ja. Det är det handlar om. Det handlar om ägarna.
Jag vet.
Det handlar om ägarna och pengarna de investerar. Jag tror till och med ledningen i NBA skulle kunna tänka sig att göra stora förändringar där. Men just det, där att ägarna, det är de som bestämmer och alla måste vara nöjda. Och du kan inte göra Oklahoma City Thunders ägare nöjd om du inte liksom kan ge honom den där moroten.
Nej, jag vet. Och det är ju det som är hemskt. För just nu så ser vi ju att några spelare, några som är generationstalanger, alltså som du sa, hade Luka varit i Spurs, eller hade Luka varit, hade Zion varit i Warriors, eller alltså, det finns mängder av sådana exempel. Vad hade Carl Anthony Towns varit om han var i Heat? Alltså, dåliga föreningar eller dåliga organisationer bara fortsätter att förstöra eventuella superstjärnor. Alltså, jag avskyr det.
Fast jag vet inte, men jag känner ju lite grann att de Alltså de har ju förstås också faktiskt ett eget ansvar. Alltså de har ju till och med en organisation som New Orleans Pelicans har ju förstås en dietist kopplad till laget. De har ändå liksom relativt, snart sagt alla ligor i hela världen så har de tillgång till bästa träningsfaciliteterna. Tränare som i alla fall är tillräckligt väl utbildade för att förstå att ja, du kanske inte ska väga 330 pounds. Det är ändå ganska enkelt att förstå på något sätt att någonting ligger ju hos spelarna också. De måste ju själva vilja ta det här ansvaret och lite som du uttryckte om Mobley, vilja det här tillräckligt mycket för att ta hand om sig. Sen för övrigt Nick, dina 800 miljoner dollar, låna 700 miljoner dollar till så har du råd med det billigaste laget i NBA idag, Memphis Grizzlies.
Ja, det ser du.
Jag ska ta ett exempel då, och jag tar mig själv som ett exempel. För att jag, precis som alla andra, vet ju så här, ja men covid... dricka lite vin lite för ofta, extra kilo lägger sig lätt på sig. Jag förstår ju att någonstans måste jag ju tänka på vikten och kanske gå ner de här jävla kilorna. För nu är det nästan så att man har gjort en Zion själv, typ. Och då är det fan så mycket lättare. Ja, men jag vet att de alla är snälla och säger, ja, du kanske borde gå ner. Inte först någon jävel kravställer mig och säger åt. Så nu har jag till och med anställt en personlig tränare som hör av sig med en gång i veckan. Hur går det? För att man behöver någon som är arsle på en konstant.
Du fick höra vad Ludde Håkansson sa av sin coach som hör av sig en gång i veckan och fick motivation.
Ja, precis. Jag får tvärtom nu. Jag får den här, vad håller du på med? Och problemet är att jag valt en kille som är starkare än mig också, men det är en helt annan sak. Men alltså man behöver, alltså även om folk vet, om folk skulle göra det som är bäst för en, vi pratar oavsett om ni är superstjärna eller lugn, då skulle vi inte behöva naprapater, vi skulle inte behöva, alltså jag tror inte Luka och Zion fixar det själv, jag tror inte det.
Nej, alltså jag förstår att man kanske inte fixar det själv, men jag tycker ändå att man som spelare måste, alltså det kan inte vara svårt att förstå. Att ja, om man tittar sig runt i ligan om inte annat, särskilt då NBA som har, där du alltså har ett antal äldre spelare som ser över sin diet och där väldigt många som egentligen då har blivit veganer för att försöka hitta någon form av edge i att bli bättre och ha en mer uthållig karriär. Och det är ju samma, jag menar om jag var Zion så skulle jag sitta nu då, om vi bara struntar i det här med basketen, okej. Okay. Jag skulle ju fundera själv, om jag var New Orleans Pelicans, skulle jag ge mig 190 miljoner?
Ja, det skulle han. Det skulle han, tro mig.
Jo, men det är ju möjligt att han tänker, det är ju samma sak där. Ja, han har ett skokontrakt, men vad är det skokontraktet värt om han inte spelar? Alltså, det är ju värt det är värt, det avtalet han har fått. Men det betyder, spelar han inte så får han inget nytt. Alltså, det finns på något sätt, tycker jag, man har ändå ett ansvar också som spelare. Jag håller med om att organisationen behöver göra någonting. Men jag är lite svår, jag kan inte föreställa mig att man har ju tweakat lite grann i draften det här just och play-in för att få bort tankningen så mycket det någonsin går. Men det som Nick säger, om du kommer upp med 1,5 miljard dollar för att köpa det billigaste laget i NBA så ska du veta att du har vettiga chanser att påverka det även om laget är dåligt idag. Liksom, du ska kunna se en framtid. Annars är inte lagen värda så där mycket.
Kan man inte vikta att ju högre upp man kommer får man ge högre startlön?
Alltså du menar att om man är topp 4 i...
Om man får första valet då får du erbjuda första picken 9 mille. Kommer du tvåa får du erbjuda 8 mille. Och så vidare neråt. Och så får det bli en ren free agent grej.
Men då blir det ju ännu värre.
Ja.
Då är inte Memphis Grizzlies värt 1,5 miljard dollar längre. Men ja.
Ja, skitsamma.
Svår fråga. Nick, vad har du för hot take idag?
Min hot take är att alla hatar Borås. Och det där är ju liksom... Jag försöker inte skoja till det här. Det är inte något som jag spekulerar om. Det här är fakta. Och jag ska förklara varför det är så. Så det här hände med... Just det här att alla vänder ryggen mot Borås har faktiskt redan hänt mig en gång. Det var våren 2019. Borås gick till sin första SM-final någonsin. Den skulle spelas mot Södertälje. Och Södertälje var så hatat i så många år. Ni vet, ni har följt svensk basket, ni vet hur hatat Södertälje var. Men plötsligt, när det var final mellan Södertälje och Borås, då ville alla att Södertälje skulle vinna. Till och med de största hatade. Jag tyckte det var skitskumt. Jag bara, va? Varför? Och så kom det precis som med Luleå och Jerebko. Så kommer det något jävla dumt argument. Ja, men de är ju vinnare. De ska vinna. Det är bara så det är. Alltså, det, jag bara, va? Alltså, varför? Jag förstår inte det. Och det är precis samma sak som händer nu. När Jerebko ska välja mellan Borås och Luleå. Helt plötsligt vill till och med ni, alla i vår podd, vi har en sak gemensam, och det är alla vi stör oss på Luleå och gillar att driva om Luleå. Så snabbt Jerebko avslutade intervjun, så sa ni, ja, han ska till Luleå. Och jag köper inte det där att ni säger, ja, men det är för att reta dig. Nej, alltså ni kom ju direkt med, ja, men han ska till Luleå, och så kommer det, de här dumma argumenten. Vad har folk emot Borås? Jag förstår inte, det är en klubb som har spelat i ligan sedan 2007. Det är en klubb som verkligen, alltså, ja, en klubb som har värdighet och dignitet och verkligen inte trampar på andra stor. Vad är problemet? Varför hatar alla Borås?
Det är jag har ingenting emot Borås basket överhuvudtaget. Jag älskar den där gamla kulturmärkta hallen, men det regnar alltid i Borås.
Nej, det är inte därför. Sluta. Jag börjar på riktigt tro. Va?
Det regnade visst alltid i Borås.
Men snälla, det är ju en myt.
Nej, det är sant.
Ja, det är sant faktiskt.
Det är bara att titta på SMHI-statistik. Du vet, ja, att jag älskar, ja, en vänst,
ja,
stats.
Ja, ja, jag vet. Men det kan inte vara en bra anledning till att hata. Alltså, när det går så långt att folk väljer Södertälje före Borås, då vet du att en klubb och en stad är fucking hatad. Och jag vill att alla slutar med det. Och öppnar upp sina armar och accepterar Borås för den fina stad och fina klubb där.
Om jag får dra en parallell då. Så du väljer alltså Brooklyn Nets över Warriors. Även fast Warriors har varit ganska bra att ta nu. Så fortsätter. Känns det inte som en liten likhet? Gör inte du samma
verkligen
sak?
Nej, det är inte jämförbart någonstans. Va? Vad snackar du om? Jag har legitima anledningar att hata Golden State. Och ni vet varför jag hatar Golden State. Vi behöver inte fördjupa oss i det. Det finns ingen legitim anledning till att hata Borås. Förutom att det regnar mycket, va?
Men jag är inte säker på att jag håller med om att dina anledningar är legitima. Du hatar Golden State för att Steph är bättre än dig. Men du hatar Golden State för att du inte tål, va? Raymond Green har någon ytterst oklar anledning. Men annars har du riktigt fattat varför.
Nu är du ute och cyklar som fan. Det finns en anledning till att jag hatar Golden State. Och det är för att de gaddade ihop sig och tog två titlar från LeBron. Det är det handlar om. Det handlar inte om något annat. Utan att
gaddade ihop sig?
Det gjorde de. Precis som på skolgården, där det är mobbargänget, du vet, de är mobbarna, du vet.
Men du älskar ju Kevin Durant.
Jag älskar honom, ja.
Det var ju han som i så fall var stormobbaren.
Nej, det var faktiskt Draymond Green som grät efter match 7 2016 på parkeringsplatsen utanför arenan och ringde och Kevin Durant och sa, vi behöver det, vi kan inte göra det här utan dig.
Hade okay? Inte du ett tal tidigare i den här podden när du försökte få fler att gadda ihop sig mot Warriors?
Ja, men alltså,
vi fick inte välja att vilja spela med Steph.
Det är så NBA ser ut idag. Och nu är det illa, alltså, vi kan inte låta Golden State vinna sin fjärde titel. Det får inte hända. Och det kommer inte hända. Jag tror att något lag kommer fan ta dem i en 7-game series. Men ja, sluta hata Borås.
Jag personligen har ingenting emot Borås. Jag tycker det känns som att de var på väg att lyckas, men inte riktigt kom igenom. Eller? Har jag fel?
Nej, det har du. För att SM-guldet 2020, det vill du inte prata om, va?
Ja. Det vill inte de heller.
Precis. Vem vill prata om ett skrivbordsguld? Vad finns det att säga?
Jo, jag såg de här lysande guldintervjuerna på reportagen efter de hade vunnit det där guldet.
Borås blev mästare utan att förlora en enda slutspelsmatch. Det är sådär. Det är bara att acceptera. Det är fakta.
Ja, det är förvisso fakta. Lika väl som att de blev mästare utan att vinna en enda slutspelsmatch också. Så, ja.
Är Borås SBL's Chicago?
Vad pratar du nu för dumheter?
Nej, bara. Inget. Vi kan gå vidare.
Chicago har 6 titlar. Jag ser ingen likhet överhuvudtaget.
Nej. Det var en öm punkt. Vi kan gå vidare.
Chicago är the windy city, inte the rainy city.
Vilken är rainy city då?
Ja, du. Jag vet faktiskt inte vad som är the rainy city.
Nej, skitsamma.
Det finns säkert ett antal.
Ja.
Nick säger ju att det är Miami.
Jo.
Att det regnar jämt i Miami.
Precis.
Det gör det.
Det gör det i korta stunder, men det gör det.
Ja. Det är faktiskt så här illa. Jag har inte ens en hot take idag. Jag är helt utmattad av alla dåliga nyheter om NBA och hur besvärande det är att man som sagt tvingas lära sig David Duke Jr. och Kessler Edwards, som i och för sig har gjort fantastiskt bra för Brooklyn Nets, men ja. Och vi har gått igenom Jerebko och landslaget och förbundscoachteamet. Så jag tänkte faktiskt helt enkelt bara säga tack för idag. Vi hörs igen.